Idag har vi glädjen att tala med pater Henrik Rölfing som är franciskan, katolsk präst och en av dem som är engagerade i verksamheten i fängelseklostret både på Kumlaanstalten och i Skänninge. Hej pater Henrik.
Hej.
Vad är tanken med ett kloster i ett fängelse?
Tanken med ett kloster i ett fängelse? Ja, det är bara ett namn som måste tilltala, för det är inte något riktigt kloster, utan det är en avdelning där man besinner sig på sitt liv utifrån religiösa förtecken. Det är nämligen en sorts reträttverksamhet som man gör där i fängelse. Och det är en avdelning i Kumlaanstalt som är särskilt ombyggd till och med, så att 7 intagna kan delta. Var och en har sin cell, som vanliga cell. Men var och en har också på andra sidan av korridoren en egen bönekammare där han kan meditera. Eller hon, om det är en kvinna, när det är en reträtt för kvinnor. Och sen finns det vissa allmänna utrymme. Ett samtalsrum för samtal med präster. Ett kapell där man kan ha inledningar. Och bibliotek och naturligtvis rummet för personalen och köket. Och det är viktigt med ett kök och matsal, för det skapar gemenskap.
Hur föddes idén?
Idén föddes genom att en av prästerna i Svenska kyrkan, Truls Bernholt, själv fick lösning för en personlig kris. Genom att han i England fick delta i en 30-dagars reträtt enligt ignatiansk spiritualitet. Den helige Ignatius av Loyolas andliga övningar. Och det hjälpte honom så pass mycket att han tänkte, han var fängelsepräst redan, om en sådan förstockad präst i Svenska kyrkan kan få personlig hjälp, då kan säkert intagna också få hjälp med en inre förnyelse på djupet. Och då har han anpassat dessa 30-dagars reträtt till de intagnas möjligheter och behov. Och år 2000 gjorde han det första försöket i Kumla med 7 deltagare som var livstids- och långtidsdömda. Och av dessa 7 visade det sig att 4 blev andra människor. Och då fortsatte han naturligtvis. Och också personalen märkte att de intagna hade ändrats, därför att de betedde sig mer korrekt gentemot personalen. De undvek inbördes bråk. De skötte sig sitt eget liv, så att man kunde se att de hade ändrats. Så spred sig budskapet så småningom att det där är, om man säger helt med sekulariserade ord, det där är ett bra program som förändrar människorna, och de blir bättre av det. Så det är också ekonomiskt försvarbart, eftersom ju längre de stannar utanför fängelse efter frigivning, desto bättre är det. Ja, bättre att stanna utanför.
Även av ekonomiska skäl.
Även av ekonomiska. Och den totalt sekulariserade svenska staten, myndigheten, kriminalvårdsstyrelse, har alltså verkligen varit sekulariserad, det vill säga utan fördomar mot kristendomen, har sett detta är ett bra system för de intagna, ett bra system för samhället, så vi satsar på det.
Är det de intagna själva som ber om att få leva i klosteravdelningen?
Självklart. Det är en väntelista på ungefär 50 personer som vill komma. Den som leder det hela, tills nu har Truls Bernholt gjort det. Man kan bara leda 2, eventuellt 3 med möda sådana reträtter, för de tar 30 dagar och de kostar enorma ansträngningar för den som leder. Så man kan inte göra mer än 2, på sin höjd 3 per år. Så att det går långsamt, men det går på djupet. Och det är det vitsen med det hela, att det går på djupet. Det blir andra människor av dem som verkligen deltar och försöker verkligen också av hjärtat delta. Naturligtvis, det krävs då en hel del. En av sakerna det är att man måste vara lämplig för att underkasta sig 30 dagars reträtt. Så man börjar alltid med en provreträtt. Pröva på. Och inte alla som ansöker får det, för det finns, man måste ha en viss psykisk balans till exempel, och man får inte vara alltför manipulativ och alltför stark personlighet som försöker dominera andra, utan man måste så att säga var och en ge sin frihet. Och dessutom, efter den här första erfarenheten, blev det naturligtvis, ja, vad blir fortsättningen? Man kan inte varje år upprepa, men de som har deltagit måste också fortsätta. Man måste växa för att den nya människan, om jag får säga så, som har blivit efter denna rötter, den måste få tillväxt. Och då kommer året därpå, kommer två kortare reträtter, så att de får samtala, se vad som behövs, rätta till saker och ting, prata ut om sina erfarenheter, förstärka sin motivering och så vidare. Och det kan göras av andra.
Så det finns en uppföljning?
Det finns en uppföljning, och jag deltar i uppföljningen. Jag gör inte dessa 30-dagars reträtter. Orsaken att jag kom in, det var att någon av de första deltagarna, sa han var katolik. Jag är inte riktigt ignatiansk, jag är inte jesuitisk, jag är mer franciskansk. Kan jag inte få en franciskansk reträtt, och jag är franciskan. Och så ramlade jag in i hela verksamheten.
Vad är din erfarenhet? Är man i situationen som intagen mer mottaglig, eftersom man är tyngd av en prövning?
Man är i och för sig som intagen, är man mer mottaglig för saker och ting. För man får så oerhört mycket tid till att grubbla och fundera över vad man har gjort och så vidare. Så i och för sig är man mer känslig för saker och ting som kommer utifrån, just därför att man är instängd. Och så till vidare är det en bra bakgrund. Men samtidigt måste man också vara öppen för det gudomliga, för Gud, för den högre makten, så att man är öppen för verkligheten i det egna livet. Verkligheten, vad man faktiskt har gjort, det egna ansvaret, och vad man egentligen vill med sitt eget liv, och hur man eventuellt vill förverkliga sina egna ideal. Och för många av dem är sådana tankar mycket sällsynta. Men just i en 30-dagars reträtt blir de framkallade.
Vad söker en fånge hos en präst?
Jag vet inte om det behöver vara en präst. Förmodligen är det bra med en präst, för han representerar Gud. Men en sådan fånge söker i allmänhet försoning. Det var en av de omedelbart spontana svar som jag fick när jag skulle börja och hjälpa till. Vad behöver ni fundera över? Vad behöver vi samtala om? Och då sa de försoning. Försoning med Gud. Försoning med omgivningen. Dels de som har gjort illa mot dem. För de flesta har varit i sin barndom och ungdom egentligen offer för andras ondska. Försoning med de som de har gjort illa. Försoning med sin familj som de har gjort besviken och så vidare. Det är det andra. Och försoning till slut med sig själv. Att de kan förlåta sig själva. Och det är en sak som tar ibland lång tid. Och det måste talas mycket om med dem. Så att de kan se till exempel vad som är skuld. Vad som är skam. Vad som är problem. Vad som är synd, vad som är svaghet, vad som är andras ansvar, vad som är det egna ansvaret i det hela. Så man måste lära sig att analysera så att man inte får mera skuld på sitt samvete än man egentligen har. Och där behöver de hjälp. Och det är inte klart, då behövs det erfarna själasörjare. Det kan inte vara och en.
Hur närmar man sig som präst en intagen? Du sa förut att du frågade dem vad de längtade efter.
För mig är det, tycker jag, relativt lätt. För alla vet att jag är franciskan, att jag är katolsk präst, att jag är munk. Så de kan kategorisera mig. De kan placera mig. Och sen visar jag att jag är medmänniska, att jag är lättillgänglig, att man kan prata med mig utan att man behöver ta vissa extra steg eller något sådant. Så att de förstår att jag är en öppen och förståndig medmänniska. Och sen går naturligtvis ryktet väldigt mycket. De pratar med varandra. Så har man en gång ett visst rykte, då planterade sig vidare utan problem. Och jag tror därför är det viktigt att de som leder dessa reträtter, att de är förståndiga människor som inte samlar med religiösa ord bara, utan lägger en förbindelse mellan verkligheten och tron.
Tycker du att svenska fängelser har ökat insikten om värdet av den andliga utvecklingen?
Ja, jag tror det. För jag är helt förvånad. Jag jobbar inte bara i Kumla, utan jag jobbar också vid Känninge. Och i Känninge, det är en del av min församling kan man säga. Där har man huvuddelen av Känninge anstalt. Det är att man där gör 12-stegsprogram. Och 12-stegsprogram, det är på något sätt ett program för alkoholmissbrukare som man i Känninge har omsatt och anpassat till narkotikamissbrukare. Och de har i allmänhet som problem att de inte klarar av att hålla sig fri från drugs respektive alkohol. Deras egen vilja är för svag. Deras egen styrka räcker inte till. Hur kan de bli hjälpt? Jo, 12-stegsprogrammet går ut på att de får hjälp av en högre makt, Gud. För så vitt de har uppfattat denna högre makt, Gud. Så man behöver inte vara övertygad kristen. Och att man överlämnar sig och denna högre makt och låter denna högre makt styra livet och styra motståndet mot begäret. Och det betyder att halva Känninge har i grunden ett religiöst program. Och det finns bara i Känninge, utan 12-stegsprogrammet finns på många olika andra städer också i fängelserna. Och sen har man klostret som fått stöd. För inte bara klostret i Kumla, utan det finns en, nu sedan kort också en liten avdelning just i Känninge för de som så att säga kan fortsätta efter dessa 30 dagars reträtt på ett annat ställe. Och man ser på många olika ställen att det finns sådana program som hjälper människorna med hjälp av ja, i grunden religiösa tankar och metodiker. Nästan varje större fängelse har särskilda fängelsepräster och pastorer. De får väldigt fria händer i umgänge med de intagna. Jag är helt förvånad.
Så att de har lättare att röra sig i fängelserna?
De egna fängelseprästerna får oftast röra sig fritt på avdelningarna. Får fritt umgås med de intagna. Och där finns religionsfrihetsparagrafer att varje intagen har rätt till att utöva sin tro. Och rätt att ha sin egen kära sörjare. Den förra nuncien, ärkebiskopen Giovanni Tonucci som nu är biskop i Loreto. Han har som diplomat, jag tror i Colombia, haft att göra med fängelsekärdavården. Och när han fick höra om detta blev han nyfiken och han besökte Kumla. Och han blev helt tagen. Och han lovade att försöka sprida kunskapen om detta. Och det är också i Vatikanen som någon gång två monsignori från Vatikanen kom på besök för att studera det hela. Därför att det konstiga är, det finns alltså här en katolsk, jesuitisk metodik som tillämpas i det sekulariserade Sverige men inte tillämpas i resten av Europa. Inte ens i de så kallade katolska länder. Och egentligen borde man ha gjort detta redan sedan länge i olika katolska länder, tycker jag. Ja, det är mycket egendomligt.
Du säger att mötet med det gudomliga, eller du beskriver det i erfarenheten av tolvstegsmetoden, att mötet med det gudomliga är befriande. Hur viktigt är det att uppleva en slags frihet när man sitter i fängelse?
Jag tror just när man är bunden, då längtar man mycket mer till frihet. Och uppskattar friheten mycket mer. Och när man till det yttre är bunden, nämligen begränsat av alla möjliga låsta dörrar och alla möjliga föreskrifter. Då blir man mycket mer medveten om den psykiska bundenheten i sina dåliga vanor och i vad man har upplevt från sitt förflutet. Och då är man mera öppen för att också se, här borde jag också vara fri. Inte bara fysisk fri, jag borde också vara psykisk fri. Jag kom i kontakt med detta sen jag blev pensionerad. Men jag önskar att jag hade haft kontakt med detta mycket tidigare. För att här ser jag att en präst som så att säga, också kan en del psykologi kan göra oerhört mycket nytta. De flesta som är intagna kommer från dåliga hemförhållanden. Många av dem kommer från splittrade hem, från alkoholiserade eller drogmissbrukande hem, eller har varit med om värre saker. Flera av dem har varit våldtagna i sin barn och ungdom, också pojkarna. Det förekom oftare än man tror faktiskt. Så i första hand är de själva offer. Och om man har fått höra deras berättelse, ja, då uppfattar man, då kan man inte fördöma dem, utan då kan man bara ha medlidande med dem och säga, ja, de borde ha fått ett bättre liv. Och så kan man hjälpa dem till att i alla fall efter frigivningen få ett bättre liv.
Jag tackar dig, Pater Henrik.